Minskar det nya avtalet med Turkiet Magdalena Anderssons möjlighet att bli statsminister efter valet?
Och varför är abortdebatten så dum?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Maggie, lyssnade du på Sveriges Radios livesändning från Madrid igår kväll?
Delar av den, ja.
Gjorde du det?
Ja, jag lyssnade på Stoltenbergs pressträff.
Aha. Men du missade det som var i början.
Okej.
Okay. Alltså det var så bra. Jan Andersson, reportern i fråga. Vilket jobb.
Vad gjorde han? Vad sa han? Det var Sveriges Radios, alltså tidigare Bryssel och NATO och Korre. Jag vet inte riktigt vad han, nu tror jag bara han är utrikesreporter, men han var uppenbarligen där.
Ja, det var fruktansvärt stökigt. Det var ju så här, det kom en flash, nu hände någonting. Det befann sig massa journalister i ett rum. In kom Turkiet, Finlands och Sveriges utrikesminister. Jag tror han sa att också regeringscheferna.
Alltså Stoltenberg var ju där, Erdogan var där, Magdalena Andersson var där och Sauli Niinistö var där. Jag såg bilder på detta.
Du såg bilder på det. Mm. Men ingen förstår någonting, för ingen av de här säger någonting. Utan utrikesministerna går bara upp vid podiet och där ligger tre svarta pärmar och så skriver de sin namnteckning på någonting. Och så säger de absolut ingenting och sen går de därifrån. Och här lajvar då Jan Andersson på ett helt underbart sätt. För sen så visade det sig att då ska alla liksom, de ska säga vad det är de har skrivit under i ett annat rum, jättelångt bort i alla korridorerna här.
Och då måste han springa dit.
Ja visst, och halvvägs, när han är halvvägs dit så kommer ny information som är, det ska vara två presskonferenser. Så det är som att han måste klyva på sig och folk liksom springer åt ena hållet i korridoren och åt andra hållet. Och under hela tiden så liksom pratar han.
Och får inte vara anfall.
Nej, på slutet var han lite anfall. Och så ska han berätta, vad står det i det här avtalet? Fast det vet han ju inte än. För det är ingen som har sagt någonting om vad det är de har skrivit på. Jag tycker att det var en sån underbar illustration av
hur jävla svårt det är att jobba på radio.
Av hela den här NATO-processen. Den liksom slutar i ett stumt undertecknande. Och sen är det inget mer egentligen.
Det var ju väldigt udda. Sen gick ju Oskar Stenström ut, alltså statssekreteraren i statsrådsberedningen, och läckte eller berättade för alla svenska medier att nu har det här hänt, eftersom alla skrev så här, tyst presskonferens. Det var otroligt udda. Men igår kväll blev det alltså klart att Turkiet inte längre blockerar Sverige och Finland.
Nej. Det innebär ju inte att det är klart i den meningen att det ska ju till då en ratificeringsprocess.
Ja.
Där ju varje land ska säga ja. Så Turkiet har ju alla möjligheter att säga lite nej igen.
Så är det ju. De ska ju också ta ett beslut i parlamentet.
Ja.
Nu, det de har godkänt är ju nästa steg, att man ska bli en invitee. Och det kom ju då efter långa förhandlingar som man hade haft under flera dagar. Först på tjänstemannanivå och igår då med också utrikesministrarna och de här andra som vi räknade upp. Men, och det som hände var ju att man skrev under ett memorandum, alltså ett avtal. Och där fanns det ju många punkter som många i Sverige har haft frågor om.
Vilka då?
Ja, men till exempel, kanske mest av allt, så står det ju att man ska ha ett utlämningsavtal med Turkiet. Man ska också börja dela, man ska också skapa ett någon slags samarbetsorgan där man ska kunna dela information, både underrättelseinformation men också mellan polismyndigheter. Det handlar ju väldigt mycket om terrorism och PKK. Man lovar också då att man inte ska stödja de kurdiska organisationerna PYD och YPG. Och det finns också en punkt som handlar om desinformation och propaganda som man inte heller ska tillåta mot Turkiet. Och det här finns det ju en del frågetecken. Det var många kurder som reagerade starkt igår, såg man ju på olika nyhetssändningar och i sociala medieflöden. Och man undrar ju då, vad betyder de här utlämningarna? Vad är det för definition av terrorister? Hur ser man på yttrandefrihet? Magdalena Andersson var i Morgonstudion i morse i SVT och sa att så länge man inte är terrorist behöver man ju inte vara orolig.
Det beror ju på hur man definierar terrorist.
Ja, och det står ju också att man ska förhålla sig till de konventioner som finns i de här frågorna. Och Ann Linde lovade i P1 morgon att grundlagen fortfarande gäller.
Det känns också tryggt, eller hur?
Har den varit på bordet, undrar man ju då.
Det är i alla fall, det är 3 A4 sidor det här avtalet. Och frågan är ju någonstans, vad får det för inrikespolitiska konsekvenser?
Mm. Man kan ju tänka sig att det kommer bli en del upprörda röster i det socialdemokratiska partiet. Där ju många står väldigt nära kurderna. Inte minst Peter Hultqvist själv har ju varit väldigt engagerad i den frågan, även Ann Linde. Turkiet var ju också en faktor i den interna förankringsprocessen, men som då aldrig riktigt konkretiserades och lyftes som ett reellt problem, utan där sa man ju att det här, ja, det har väl upplevt sig många som att man faktiskt viftade bort den frågan.
Ja, men det är någon underbar historisk ironi, för om man tittar på hela NATO-processen så här långt så har den ju 2 eller liksom 3 delar. Först en del där den socialdemokratiska partitoppen bestämmer sig för att NATO är det som vi behöver gå med i. Det är det bästa för Sverige. Och sen en andra del där det här förankras i partiet. Och sen en tredje del där Sverige förhandlar och bråkar. Eller Turkiet bråkar med Sverige. Och Sverige förhandlar och kryper på knä för Turkiet. I den andra delen så är ju en helt avgörande sak det här argumentet att vi ska absolut inte skicka svenska soldater till Turkiet för att strida där. Och just Turkiet är ju då NATO-kritikernas, framförallt de socialdemokratiska NATO-kritikernas huvudargument. I meningen, de tar till ett land som är så hemskt och så otrevligt så ingen ska kunna känna att de vill vi ha någon slags solidaritet med. Dit ska inte unga svenskar åka för att dö.
Men...
Och sen är det nu Turkiet som bestämmer villkoren för att Sverige faktiskt ska få sätta igång sin ratificeringsprocess. Vilket ju är så här, NATO och särskilt Stoltenberg igår skryter ju med den här open door policyn. Ja, det var väl en liten dörr som står på glänt möjligen, och sen så står Erdogan och håller i den. Och han tänker inte alls öppna den förrän han får det han vill.
Men det andra jag tänker som har varit viktigt för, vad ska man säga, alltså den äldre generationen, alltså kan man symbolisera dem med Margot Wallström kanske, men nu menar jag inte henne personligen utan
Pierre Schori.
Den typen. För den gruppen har det ju varit väldigt viktigt att den svenska utrikespolitiken fortfarande ska vara som den har varit och vara aktiv och ligga fast. Och det här visar ju att det inte är så enkelt som man gav sken av under processen.
Nej, och hela det ska ju någonstans att Sverige ska få definiera sin egen utrikespolitik.
Ja, och det är...
Det här är väl motsatsen.
Kommer man ju inte få göra. Frågan är hur mycket man har kunnat göra det. Alltså även när man samarbetade med NATO påverkades ju utrikespolitiken. Men nej, det var väl kanske lite naivt.
Jag tänker att det är ju också så att det här möjligen försvårar regeringsbildning eller samarbete på vänstersidan i svensk politik. För är det några som liksom kan vara fullt kritiska till det här, så är det ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ändå inte har något behöver ta något ansvar för att Sverige har råkat säga inför hela världen att nu vill vi bli NATO-medlemmar och då också ansvaret att faktiskt ta Sverige hela vägen in i NATO. Säkerhetsmässigt så blir det en lite komplicerad situation om man i det här läget skulle bara säga, när du Erdogan, jag tror de där kraven är lite för mycket. Vi struntar i det. Vi går inte med i NATO.
Hur kommer... Nej, det är svårt. Men alltså man kan ju tänka sig så här. Amineh Kakabaveh har ju redan talat om misstroende mot Ann Linde. Det är ju svårt att se att kanske Moderaterna ska ställa sig bakom det i det här läget med anledning av detta.
Det tycker jag.
Men Sverigedemokraterna, hur tror du de kommer reagera på det här?
Alltså, är de som de är och säger sig vilja vara, då ska ju, så fort någon människa säger misstroende, så ska ju de springa in i kammaren och trycka på knapparna för att få ihop de där 35 rösterna för att man ska kunna väcka ett misstroende.
Det finns ju en hel del kurder som är aktiva gäster ju. Mm. Och de har ju tidigare i alla fall pratat om en kurdisk stat. Alltså det faller väl ganska väl in med deras nationalistiska tanke.
Absolut, det har du ju rätt förstås.
Men ja, det blir väldigt intressant att följa detta, se liksom konkretionen av det här avtalet. Vad kommer det innebära?
Det här förändrar ju i någon mening dynamiken i NATO-frågan. Alltså tidigare så var det Vänsterpartiet säger fortfarande nej. Miljöpartiet har ingen position, ingen åsikt, låter det vara. Men med de här eftergifterna till Turkiet så blir det ju ändå osmakligare i vänsterpartisters och miljöpartisters ögon i hela den här NATO-ansökan. Och nästa mandatperiod så är ju det den stora saken i utrikespolitiken som vi kan se. Alltså, ja, vi har också ett krig i Ukraina och sådär. Men det här är ju en fråga som en ny regering kommer behöva hantera.
Men eftersom allt nu är som förr när Socialdemokraterna regerar ensamt, så kanske de återgår till den där Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inte ha någon inflytande över utrikes- och säkerhetspolitiken, för de är inte tillräckligt mogna för det. Och så stannar det där.
Ja, det är en möjlig lösning om man är socialdemokrat.
Ja, de som har röstat på fri abort kan naturligtvis inte bli accepterat som någon som kämpar för vad vi anser vara gott.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Ett säkert tecken på att det är valrörelse nu för tiden är att svenska politiker börjar prata om abort.
Yes.
Så nu vet vi att det är valrörelse, för den här veckan är det den där de har pratat om.
Det beror ju på att i midsommarhelgen kom ett besked från högsta domstolen i USA att man river upp Roe versus Wade.
Ja.
Vilket innebär att abort kommer bli förbjudet eller åtminstone väldigt försvårat i stora delar av USA.
Och eftersom Sverige är en delstat i USA så berörs vi direkt av det här beslutet.
Politiskt gör vi det i alla fall, eftersom svenska politiker älskar amerikansk konflikt.
Mm.
Även när den kanske inte är översättningsbar till svenska förhållanden. Hur många journalister reste till rostbältet förra valrörelsen för att ta reda på hur de egentligen tyckte? Alltså det svenska rostbältet.
Just det. Ja, jag förstår.
Därför är också abort nu återigen en valfråga.
Vad har de svenska politikerna tagit sig för då?
Jo, men den här veckan har ju då Liberalerna sagt att de vill grundlagsskydda aborträtten. Även Annie Lööf har sagt att hon vill grundlagsskydda aborträtten. Hon är ju inte ett parti, hon är med i partiet Centerpartierna. Hon är dess. Nej, Centerpartiet. Skitsamma, det var ett jättedåligt skämt.
Och sen har de här bråkat om vem det är som kom på den här briljanta idén först.
Exakt, Liberalerna säger att Annie Lööf är skamlös som tar åt sig äran. Även Moderaterna har sagt att de vill grundlagsskydda aborträtten.
Aha.
Och Kristdemokraternas Ebba Busch har ju hållit presskonferens där hon hade med sig ett utskrivet papper som var ett kontrakt som hon ville att alla skulle skriva på för att bevisa att detta inte ska vara en valfråga som Kristdemokraterna behöver hålla på med eftersom de alla står bakom svensk aborträtt.
Jag har föreslagit ett kontrakt med Sveriges kvinnor för att visa att 8 av 8 partier står upp för svensk abortlagstiftning. Allt som krävs nu för att höja oss över partigränserna och visa på enheten, skapa trygghet för Sveriges kvinnor, det är mina kollegors signatur.
Då såg jag att Sverigedemokraternas Paula Bjerler på sin tid känd för att motionera mycket i abortfrågan i riksdagen sa att det kan ju möjligen vara så att Sveriges alla kvinnor inte vill ha det här kontraktet med dig, Ebba Busch. Reaktionen på detta från bland annat då socialminister Lena Hallengren och Miljöpartiets Märta Stenevi har varit: Ebba, det är nog bättre att du skriver ett kontrakt med dina riksdagsledamöter än med oss.
Ebba Busch gillar ju att göra sådana där saker. Det är ju en aktivistisk liksom partiledning i Kristdemokraterna. I meningen att de vill ta initiativet, gå före, förekomma en diskussion. Det är ju vad det här handlar om. De vill inte ha den här diskussionen i valet, därför så ska de liksom få bort den på något sätt. Men det här känns väl ändå som Gustav Fridolins kolbit. Alltså rekvisitan här är ju förlöjligande och förlöjligande av frågan på något sätt.
Men det är ju också något med själva alltså kontraktets utformning som är så taffligt. Alltså det finns ingen som bevittnar. Alltså
det finns inga paragrafer.
Det finns ingen stämpel. Jag vet inte, det ser ju liksom...
Och det här har väl redan påpekats, men alltså Kristdemokraterna har ju slutit ett antal sådana här avtal på senare år. En hette Decemberöverenskommelsen. Och det var Kristdemokraterna som under champagneyra upplöste det. Bröt
absolut
kontraktet.
Absolut. Det var ju ett kongressbeslut som gjorde det.
Jo, men det var också ett kongressbeslut där partiledaren Ebba Busch
inte stred så hårt.
Sa i varken bu eller bä.
Nej, men problemet för Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som ju är de två partier som politiskt är utsatta här, det är ju att de två senaste valen har handlat väldigt mycket om abort.
Ja.
Trots att det i sak inte kanske har varit en jättestor fråga. Men det har valtaktiskt varit en jättestor fråga i Sverige.
I sak så har det inte föreligat några aktuella förslag till förändringar av svenska aborträtt.
Alltså, i förra valet 2018 hade ju Sverigedemokraterna fortfarande kvar sin... Alltså, då hade de ju fortfarande kvar sin gamla linje att fri abort skulle vara tillåtet fram till 12:e veckan och därefter skulle man söka tillstånd. Det var ju ett förslag som fanns, men det fanns inte med i valmanifestet till exempel. Man har aldrig skrivit en partimotion med det innehållet, utan det har varit enskilda ledamöter. Alltså man har inte drivit frågan.
Men det här drev Socialdemokraterna i valspurten som ett problem med Sverigedemokraterna. Rösta inte på de där tokdårarna, då försvinner aborträtten.
Ja, de hade till och med en hashtag, min kropp, mitt val. Och varenda socialdemokratisk profilerad politiker ägnade ju jag tror att det var en vecka av valrörelsen åt att konstant twittra och instagramma och prata om detta på sina torgmöten. De knackade dörr och pratade aborträtt. Margot Wallström höll pressträff i Barnmorskeförbundets lokaler för att uppmana kvinnor att lägga sin röst på ett parti som värnade aborträtten. Och alltså, jag vet att jag räknade detta när jag skrev den här frågan för något år sedan, och att Socialdemokraterna på sitt eget Instagram publicerade 15 inlägg om att SD ville begränsa aborträtten dagarna före valet. Så de gjorde ju det här till en jättestor fråga. Och när man pratar med Paula Bjerler, som ju då, hon är inte längre med i partiet, hon slutade ju på grund av att partiet svängde i den här frågan. Men när hon beskrev den valrörelsen så berättade hon ju om att för många sverigedemokrater känner inte ens till den här politiken. Det är inte därför man har engagerat sig. Man hade inte riktigt koll på den. Det var inget man utbildades i. Den fanns som sagt inte i valmanifestet. Mm. Men i valstugorna blev det här en jättestor fråga, och särskilt för kvinnor. Och då kunde man inte svara på det här. Och partiet hade ju ganska länge tyckt att det här var en obekväm fråga. Paula Bjerler berättade också att alltså det var inte uppskattat att hon drev den här. Ju högre upp hon steg, hon satt ju i verkställande utskottet till slut, desto liksom jobbigare blev det för partiet. Man ville inte att hon skulle driva den.
Ja, så Socialdemokraterna, de definierade det som väldigt framgångsrikt i valet 2018. Och det ledde ju också till att i valet 2019 så gjorde de ju om samma manöver igen. Fast då med riktning mot Kristdemokraterna, eftersom Sverigedemokraterna som hade ändrat linje.
Ja, egentligen berodde väl inte det så mycket på att SD hade svängt, utan på att Dagens Nyheter ju avslöjade att Lars Adaktusson hade röstat mot abort vid flera tillfällen i Europaparlamentet. Det var det som blev den stora, det var det som gjorde att den frågan blev stor då igen.
Absolut.
Och alla partier använde ju det där väldigt hårt mot Sara Skyttedal i valet. Det gick ju jättebra för Kristdemokraterna i början av den där valrörelsen, och sen blev det platt fall på grund av den här frågan.
Och det är väl den skräcken de upplever nu. Ska det bli så en gång till?
Ja, och varje gång den här frågan, alltså, för det händer ju, det har ju hänt vid flera tillfällen att båda de här partierna har uppmärksammats för olika motioner som har skrivits eller företrädare som har varit aktiv i antiabortorganisationer, och varje gång blir ju partiledningarna otroligt nervösa. Det här är ju en så stressande fråga.
Men den här veckan kan man ju se att de partierna har agerat fullständigt olika. Alltså Ebba Busch kliver då fram med det här kontraktet för att på något vis förekomma en jobbig situation. Sverigedemokraterna har man ju inte hört någonting om.
Nej, men jag såg någon pressekreterare som sa att Jimmy Åkesson nog skulle skriva på Ebba Buschs kontrakt.
Han blir kanske den enda. Nej, men jag menar, alltså, på många sätt och vis så får man ju säga att PR-tricket med kontraktet är framgångsrikt i den meningen att alla pratar om det. Och på ett annat sätt så är det jättedåligt, för att nu pratar alla om Kristdemokraterna och abort, vilket ju är det sista Kristdemokraterna vill att människor ska förknippa med deras parti. Medan Sverigedemokraterna är så här, vi gömmer oss under en sten tills det här har blåst över, och har ju ändå lett till att det inte är de som står i blickfånget här.
Mm. Alltså den andra, det finns ju en till i SD som har varit väldigt aktiv i den här frågan, och det är ju Julia Kronlid som också har suttit på många tunga poster i partiet.
Ja, och hon är ju fortfarande aktiv i partiet.
Hon är ju riksdagsledamot och andra vice partiordförande, så det är hon ju absolut. Och 2012 så ville Julia Kronlid bjuda in Ja till livet, alltså den här abortkritiska organisationen som nu har bytt namn till Människovärde, tror jag, till Sverigedemokraternas kommundagar. Men då sa Martin Kinnunen nej. Han skickade ett mejl, det här har ju David Bas då avslöjat, klassiskt David Bas avslöjande i Expressen, där han skrev: abortfrågan är minerad mark, och ska man ta sig an den ska det inte göras med hjälp av en organisation som har lika dåligt rykte som vi.
Det är Martin Kinnunen, jag vet inte om han var presschef.
Jo, han var presschef då.
Men det är underbart, det är formulerade självinsikter.
Det är väldigt roligt. Men så efter valet 2018 så gjorde partiet en valanalys som slog fast att man förlorade flera procentenheter på valfrågan. Och 2019 när man sen hade sitt landsdagar, heter det va?
Ja.
Då var det ju många som motionerade om den här frågan och sa att vi måste ändra hållningen i abortfrågan, det går inte. Man får så mycket frågor, det stöter bort kvinnor. Så det gjorde man ju då rakt av och ställde sig då bakom den lag som finns idag. Men tittar man på hur alltså på motioner och så är det ju fortfarande en hel del som skriver motioner om till exempel sena aborter eller minska aborter eller så, minska antalet aborter. Men man står kvar, eller man står bakom lagstiftningen.
Men det gör ju Kristdemokraterna också.
Jo, men Kristdemokraterna har ju gjort det i en evighet.
Ja, men det argumentet hjälper de ju inte i de här situationerna, tycks det som.
Nej, men alltså för det här har ju varit en fråga som har förföljt Kristdemokraterna sedan Alf Svenssons tid.
Ja, jag hade tänkt att ta med mig Alf Svenssons underbara bok Poletik. Men jag hittade inte den i bokhyllan. Det är alltså en bok som inte heter Politik utan Poletik. Fattar du? Den otroligt roliga ordvitsen.
Jo, jag förstår.
För i den så skriver han ju om den här frågan, och åtminstone myten gör gällande att han formulerar Ja till livet namnet. Alltså han har formuleringar om Ja till livet, och det är det namnet som sen Mikael Oscarsson plockar upp och använder när han bildar den här abortkritiska organisationen. Mikael Oscarsson som idag är kristdemokratisk riksdagsledamot och försvarspolitiker.
När Mikael Oscarsson kom in i riksdagen, det var 98, då tvingades han välja mellan Ja till livet och sin riksdagsplats. Alf Svensson sa att du kan inte du kan inte vara med i att livet. Samma sak med Magnus Jakobsson som också är riksdagsledamot fortfarande idag. Han kom också in då och ställde sig inför samma ultimatum. 97 var det en stor strid om detta på kongressen kring abortfrågan, där partiledningen vann och man skrev in att abort inte kan förbjudas om de, alltså med samma argument som Ebba Busch ofta använder idag, att aborter kommer genomföras i vilket fall och hotar kvinnors liv och hälsa. Det gjorde att det blev en jättestor mobilisering från då andra sidan, abortkritikerna. Så det kom in ganska många abortkritiker i riksdagen 98. Men det var då de tvingades välja.
Alf Svensson har ju också beskrivit hur han personligen ändrade sig i den här SVT-dokumentären.
Just det.
Som ju handlade om att han och hans fru Sonja väntade barn och det kunde bli komplikationer. Och han klarade inte av att säga nej, vi ska absolut inte abortera. Han sa ingenting, utan det var Sonja som klarade av att säga detta. Det är en stark scen.
Jag kände mig så ynklig. Men Sonja gjorde inte det. Jag blev som sagt var mer förstenad. Det har väl hänt alla att man... Det är bara slut. Tankar går inte vidare utan man stirrar rakt ut i luften.
Ända sedan Alf Svenssons tid så har ju detta varit ett problem där man har gjort analysen att ju mer man pratar om detta, man kallar det ibland för underlivsfrågor, ju mer man pratar om underlivsfrågorna desto sämre går det för Kristdemokraterna. Det finns inget folkligt stöd för den här frågan. Det blir alltid problem. Men sen har det ju kommit olika färgstärka politiker, Lennart Sacredius till exempel, som ständigt lyfter den och påminner om dubbelheten i Kristdemokraternas politik. För det finns det ju, eftersom de ju faktiskt har många formuleringar som komplicerar abortfrågan i sitt partiprogram och i sitt medicinskt etiska program.
Ja, men och det är ju någonting spännande i det där att Mikael Oscarsson behövde välja mellan Kristdemokraterna och Ja till livet. För samtidigt så har Ja till livet liksom i någon mening varit en stödorganisation för Kristdemokraterna. Så länge den har hetat det, under den tiden så hade de ju 4 ordföranden. Och alla har på olika sätt varit kristdemokratiska politiker. Flera på låg nivå i kommun och sådär. Men det finns ju band och kopplingar som inte går att förneka heller.
Absolut, så är det ju. Men, och det här etiska programmet är ju intressant. Som vår kollega Karin Thurfjell skriver i Svenska Dagbladet idag så vill ju Kristdemokraterna i sitt program grundlagsfästa rätten till liv. Och det är ju något annat än att grundlagsfästa rätten till abort som nu diskussionen är. Det är ju väldigt tydligt i det här programmet, om man läser det, att man ser det som att alltså, livet börjar vid befruktningen. Mm. Och det är ju en central fråga i abortdiskussionen. Mm. Och det är inte så tydligt i delen om abort, men de skriver också väldigt mycket om IVF, alltså assisterad befruktning. Och där skriver man att man tycker att det är ett problem att det finns ägg som befruktas utan att sedan användas. När man gör IVF.
Och det är inte för att det är slöseri utan...
Nej, det är ju för att det är av etiska skäl, att det handlar om liv. Och därför vill man verka för ett samhälle som uppmuntrar till att skaffa familj tidigt, så att det inte behöver vara så mycket IVF.
Jo, men och här är ju, det är ju samma sak, de har ju också drivit under lång tid samvetsfrihet för vårdpersonal att inte behöva utföra aborter. Och för de som är absolut mest för abort så är ju det där ett sätt att, ja okej, ni vill inte ändra lagstiftningen, men ni vill ju kringgå och göra det svårare på olika sätt att faktiskt få utföra en abort. Och liksom den här frågan handlar ju väldigt mycket om liksom skuld och skambeläggning och i vilken grad kvinnor ska uppleva det när de aborterar.
I sitt etiska program så skriver de ju också att de vill införa stödsamtal som varsamt men tydligt ska lyfta fram det etiska dilemmat och tala om samhällets syn på människovärdet. Det finns ju också förslag om att underlätta för unga föräldrar, även tonåringar, att fullfölja sin graviditet. Och det är ju en annan väg som de som är kritiska till abort väljer att göra det, att underlätta inhemsk adoption till exempel. Att på många sätt få fler aborter att inte äga rum.
Vad tycker då Moderaterna om allt detta?
Ja, men Moderaterna är ju skitstressade över detta. Det är ju väldigt tydligt. Tydligast kanske det manifesterades härom, var det månaden, förlåt, NATO har sabbat mitt tidsperspektiv. Alltså när man la förslag om den nya, alltså om möjligheten att göra abort i hemmet, som ju är en liberalisering av abortlagstiftningen.
Ja.
För det är ju ett problem för Moderaterna att de har då två partier i sitt underlag som ifrågasätts på den här frågan hela tiden.
Och sen har de en ekonomisk politisk talesperson som trots allt har varit aktiv i Ja till livet, Elisabeth Svantesson. Det är ju några år sedan hon var det, men hon har i alla fall den bakgrunden.
Ja, och det är ju faktiskt en sak som lyfts när man pratar med Moderater om henne ibland. Alltså till exempel när det handlar om vem ska efterträda Anna Kinberg, vem som skulle efterträda Anna Kinberg Batra. När det blev Ulf Kristersson, då lyftes ju Elisabeth Svantessons tidigare historia som ett problem. För det här är en så känslig fråga för svenska väljare. Alltså för opinionen är det här det är avskräckande.
Om Moderaterna har den här idén till ytterligare liberalisering, det kommer ju inte de kunna driva igenom tillsammans med kristdemokrater och sverigedemokrater.
Ja, men alltså den här frågan om då att kunna göra medicinska abort i hemmet, där röstade ju både KD och SD, det röstade ju alla partier för. Och det säger ju ännu mer om hur känslig den här frågan är. Alltså det var ju Ebba Buschs abortkontrakt. Det var ju så här, vi tycker alla att det här är jättebra.
Då finns det ju ingen diskussion egentligen. Då är
jag pratade med Camilla Valtersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson, om detta. Och hon sa att till exempel det här som Kristdemokraterna då föreslår med samtalen. Mm. Det är ju hon helt emot. Hon skulle aldrig kunna tänka sig någonting som kan skuldbelägga kvinnor. De är ju alltså när man pratar med Moderaterna om detta så är de ju väldigt, väldigt hårda. De tycker att de är otroligt noggranna med att markera att de inte ska wobbla.
Men har inte då Socialdemokraterna ett problem här egentligen? Att de får, nu bränner de det här kortet för tidigt. Om det här är i första hand så att säga en pseudodiskussion som är bra för vänstersidan, ju närmare det en valdag man kommer. Nu kan de inte dra det här kortet en gång till den här valrörelsen.
Nu underskattar du socialdemokrater. Men Annika Strandhäll till exempel, som ju tidigare hade de här frågorna på sitt bord som minister, hon brukar ju säga att alltså hon brukar lyfta fram att det finns just då många olika sätt att hota aborträtten. Det behöver inte handla om veckogränserna, utan att det kan handla om vad ger man för uppdrag till ungdomsmottagningarna till exempel. Liksom, det finns andra saker att göra. Det kan handla om sena aborter. Hur kommer det att fungera framöver? Så att Socialdemokraterna menar ju att det finns ett rejält hot som man ska vara på sin vakt mot, och att det kan gå väldigt snabbt. Det som är grundläggande för att den här frågan ju inte, alltså för att aborträtten faktiskt inte är hotad i Sverige, är ju opinionen. Det är en så otroligt stark opinion för rätten att göra abort.
Ja.
Men jag pratade med en statsvetare som har undersökt den där opinionen och som hade brutit ner den och ställt andra typer av frågor. Och när man frågade till exempel, tycker du att det är rätt med könsselektiv abort? Mm. Då blir ju folk mycket mer skeptiska. Alltså man ser ändå olika på abort beroende på av vilka skäl de görs. Mm. Och det är också en fråga som har lyfts i debatten nu. Måste man förtjäna sin abort? Måste man göra abort av rätt anledning? Den typen av argument, alltså debatten är ju lite på väg ditåt. Ja, men tänk om mamman är sjuk, tänk om...
Men då kanske det finns en svensk abortdebatt som så att säga är intressant i sak och som inte handlar om vad högsta domstolen i USA har gjort.
Ja, men alltså det som jag tycker är, den här debatten blir ju ofta banal i Sverige tycker jag. Kontraktet är väl om något ett bevis på det. Nej, men det finns faktiskt en riktig abortdebatt som skulle behöva föras i Sverige men som inte förs politiskt. Alltså, du vet begreppet åsiktskorridoren?
Mm, ja, det känner jag till.
Mm, det har vi pratat mycket om de senaste, I don't know, 2 mandatperioderna.
Ja.
Det myntades ju av statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, men inte faktiskt om invandringen, utan om abortfrågan. Det tycker han är den riktiga åsiktskorridoren. En fråga som inte debatteras. För att det är så svårt och känsligt för politikerna.
Vad är det de inte pratar om som de skulle kunna prata om?
Jo, kommer du ihåg den här diskussionen om alltså sent aborterade foster som andas och visar livstecken?
Och vårdens utökade möjligheter och nya kunskaper.
Ja, men för svensk abortlagstiftning grundar sig på då begreppet livsduglighet. Och då har man satt vecka 22 som sista datum för livsduglighet. Och det är ju väldigt nära när man kan rädda ett för tidigt fött barn.
Mm.
Eller de gränserna ligger med dagens lagstiftning, eller så som lagen fungerar idag, väldigt nära. Tidigare var det avståndet längre.
Ja.
Och med anledning av den debatt som kom från vården när man då hade sett foster som visade livstecken, så gjorde Statens medicinsk-etiska råd en utredning som presenterades 2019.
Mm.
I den så rekommenderar de politikerna att se över just alltså veckoregleringen dels. Det här begreppet livsduglighet i lagen tycker de också att man ska se över. Och sen så vill de också att man ska se över möjligheten att använda feticid, alltså att man stannar fostrets hjärta innan aborten genom en injektion. Det gör man i vissa länder. För att det som, alltså argumentationen från Statens medicinsk-etiska råd är att den här veckogränsen kommer bara flyttas längre och längre ner om lagen ska se ut som den gör idag, för att den medicinska utvecklingen går så fort, och då kommer man inte kunna göra sena aborter längre, och det kanske man vill. Och då blir det här livsduglighetsbegreppet, ja, men det blir svårt att förhålla sig till. Det kanske då är bättre att bestämma att, jo, men kvinnor i Sverige har rätt att göra abort fram till en viss vecka.
Varför kommer politikerna aldrig till den här diskussionen då?
Jag vet inte. Jag tror att den är för svår och för komplicerad.
Det är kanske det de skulle skriva ett kontrakt om.
Jo, men när man nu säger så här, ja, men alla ställer sig bakom dagens abortlagstiftning, heja den är superbra. Så står Statens medicinsk-etiska råd och har i flera år pekat på sitt stora problem med den här abortlagstiftningen. Marie Demke, du vet, statsvetaren, hon säger också i en artikel som jag skrev för ett år sedan ungefär, att det finns så mycket andra frågor som man kommer behöva prata om framöver, som handlar om till exempel gensaxen, fosterkirurgi, dödshjälp tar hon också upp som exempel, det pratas väl lite grann om. Men alltså frågor som rör just liv och svåra etiska frågeställningar kring det. Men det tar inte politikerna heller i, eftersom de har liksom fastnat i den här åsiktskorridoren.
Ja, men då är det väl det som skulle vara kontraktet. Alltså, vi lovar alla partiledare, Ebba Busch först, vi lovar Sveriges kvinnor, kanske män också för den delen, att bara diskutera abort på ett sätt som är relevant.
Och konstruktivt.
Annars,
opajigt.
En annan lösning, eftersom det här ju liksom handlar egentligen mest om valrörelse, det som händer den här veckan, det är ju att man bara aborterar valrörelsen och struntar i den. För då behöver man inte få den här pseudodiskussionen om abort.
Du menar att vi inte längre ska ha fria val?
Alltså, det kanske måste utredas, det här förslaget.
Det känner jag var en extrem väg att gå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.